Välkommen till JP Diskuterar. I den här podcasten diskuterar vi juridiska frågeställningar med kunniga jurister. Så avsätt en stund och låt JP ta dig med in i den juridiska debatten.
Streaming av film och musik på internet när upphovsrättsinnehavarna inte har samtyckt har ökat på senare år. Det finns ingen heltäckande statistik, men vissa menar att streamingen mer och mer har kommit att ersätta åtminstone delar av den illegala nedladdningen. Men medan det står klart att nedladdning är olaglig befinner sig streamingen i något av en juridisk gråzon. Vi ska nu diskutera hur upphovsrätten förhåller sig till det här fenomenet. Gäst i det här avsnittet är Kristoffer Skolin, som var sakkunnig i den uppmärksammade Pirate Bay-rättegången. Kristoffer Skolin, du är universitetslektor och specialiserad på immaterialrätt och IT-rätt. Välkommen till JP Diskuterar.
Tack så hemskt mycket.
Och vi ska ju diskutera streaming på internet. Men först, för att ge någon sorts introduktion till det ämnet, kanske du kort kan beskriva vad upphovsrätten är för något.
Upphovsrätten är ett sånt område som i det här laget skulle jag tro att egentligen alla har någon form av grundläggande idé om vad det faktiskt är. Syftet är ju att skydda de intellektuellt skapande inom ett visst område, traditionellt inom det område som vi benämner litteratur eller konst helt enkelt. Men man vill inte bara skydda de skapande genom att ge dem ensamrätter och därmed ett incitament, utan man vill också i viss mån skydda verken som sådana, eller åtminstone konstnärens särpräglade skapelseakt. Och det är en av de viktigare delarna av upphovsrätten som inte kommer fram allt för ofta, det som man kallar det ideella skyddet. Där det handlar väldigt mycket om intellektuell redlighet, att rätt person ges cred för att ha skapat någonting, att verk inte får förvridas. Det ser vi väldigt mycket av i den här klipp- och klistrollen som vi lever i. Upphovsrätten har varit med oss tämligen länge, ända sedan boktryckarkonsten kan man väl säga, och har fyllt en allt mer viktig roll i synen på den skapade konstnären är. Och dessutom har den ju tagit sin stormsteg in i datoråldern, eftersom den täcker även datorkod och i alla fall i min mening bör täcka hela spelprodukter numera, precis som den täcker filmer och liknande. Och alltså ger då en ensamrätt i upp till 70 år efter att skaparna har gått hädan. Ett viktigt skydd.
Varför är det viktigt?
Rätt. Den att ha någon form av kontroll över det man har skapat är inte bara en ekonomisk fråga. Vi vill naturligtvis ge möjlighet till folk att försörja sig på det de skapar. Men vill också ge en möjlighet att se till att verk inte förvrids och förvrängs och förvanskas allt för mycket. Det kommer de naturligtvis göra ändå, men i alla fall här finns ett försök till en laglig regim som ska motverka de här effekterna.
Och debatten om upphovsrätt har ju ofta kretsat kring just illegal nedladdning och inte minst då målet mot Pirate Bay. Mm. Men på senare år så verkar streaming ha blivit allt mer populärt. Hur fungerar den här tekniken och vad är det som skiljer den från nedladdningen?
För att anknyta det vi sa tidigare då, så upphovsrätten kommer ju väldigt mycket i konflikt med den här nya formen av nyttjande. Och även om det är klart att nästan all form av otillåten fildelning är någon form av intrång i upphovsrättslagen, så är det fortfarande så att fildelning har fört med sig mycket gott. Vi kan inte egentligen tänka oss ett iTunes utan ett föregående Napster eller ett Spotify utan Pirate Bay, där vi har gott om vittnesbörd från de som skapade sådana idag väldigt omtyckta tjänster. Hur de har dragit både inspiration och i någon mening fått draghjälp vid förhandlingarna för att sjösätta tjänster som Spotify och sedermera Netflix och liknande. Så att den illegala nedladdningen och tjänster kring detta har medfört mycket gott, även om i hela tiden har varit olagliga. Sen har vi naturligtvis de rena snyltande tjänsterna som inte egentligen är för någonting bra alls. Streaming och nedladdning, ja, det finns många sätt att skilja på dem. Man kan skilja på dem ur ett rent tekniskt perspektiv. Då handlar det om kopians varaktighet och sådana saker. Hur länge ligger kopian kvar på din hårddisk? Är det en tempfil eller är det faktiskt en AVI-fil som du kan flytta på eller motsvarande? Ur ett användarperspektiv så är det en annan skillnad. Där har vi ju den stora skillnaden att upplevelsen är bakladdad eller framladdad, så att säga. Streaming, där kommer upplevelsen direkt. Det ger möjlighet för de streamande att sampla på ett helt annat sätt. Titta igenom lite grann och se, är det här något jag vill titta på eller vill någon lyssna på? Medan ju nedladdning alltid kräver någon form av för. Man måste vänta ett tag åtminstone innan man kan börja titta eller uppleva någonting överhuvudtaget. Så att det kräver ju att man redan i förväg vet vad man är ute efter. Så upplevelsen är ganska annorlunda. Och därför har ju många sökt sig till streaming. Det ligger ju mer i linje med den här snabba, direkta åtkomsten som alla verkar vilja kräva numera. Och man behöver inte göra någon direkt research på vad man är ute efter eller sådär, utan man kan bara ta en titt på direkt. Och sen så har vi förstås den rättsliga skillnaden. Hur är såklart den du är ute efter, eller?
Ja, vi har anledning att komma tillbaka till just det här senare.
Ja, rättsligt blir det ganska annorlunda mellan de här två typerna av brukarna.
Man kan ju tänka sig ett antal olika situationer där just mötet mellan streaming och upphovsrätt blir aktuellt. Och jag tänkte att vi kan gå igenom åtminstone några av dem här.
Mm, just.
Och det finns ju minst två aktörer i en sån här process. Där en aktör är ju den som har laddat upp ett verk som är tillgängligt för andra att streama. Hur ser rättsläget ut för den typen av person?
Det är ju vanligtvis filmer det gäller här, och ja, förutsatt att det inte är oerhört gamla filmer så är de ju allihopa täckta av någon form av upphovsrätt. Och har du inte lov att göra den här filmen tillgänglig till allmänheten, för det är det du gör. Om du inte använder dem någon form av streamingtjänst som bara har 10 begränsade användare, så är det ju så att genom att lägga upp verket på en streamingtjänst så gör du det tillgängligt till potentiellt alla som kan komma åt den här tjänsten. Det vill säga man gör det tillgängligt för allmänheten. Och det är ett rakt upp och ner, en del av ensamrätten som upphovsrättsmannen har eller upphovsrättshavaren har. Så om de inte har lämnat sitt tillstånd till detta så är det ju alltså ett intrång i de ensamrätter som vi finner i andra paragrafen i upphovsrätten.
Och i de här följande frågorna så får vi då utgå från att upphovsrättshavaren inte har samtyckt till den här uppladdningen. Ofta så kan ju sån här streaming ske från någon typ av sida eller forum eller någon plattform som är en mellanhand av något slag. Vad har det för typ av betydelse?
Ja, det har ju en viss betydelse om mellanhanden är fullständigt oinvolverad med detta, så som till exempel YouTube som bara erbjuder en plattform och inte har några förhållanden med sina med användarna direkt, och heller ingen charter eller policy kring vad man ska låta vara tillgängligt där. För det första då, eftersom de har det på sina egna servrar och låter det bli tillgängliggjort, så är de ju i sig alltså direkta intrångsgörare. Det gäller ju för Sve-filmer eller liknande. Så när det gäller tjänster som Sve-filmer så tenderar jag inte ens att se om det finns några eventuella användare, utan det är ju Sve-filmer som är den stora egentliga intrångsgöraren. Jag vet inte hur populär den är nu, men den var väldigt populär för något halvår sedan i alla fall. Men om det bara är en tjänst som inte medvetet attraherar, som inte har någon direkt koll på vad som kommer upp, alltså en så stor omfattning av vad som läggs upp, tänk YouTube och liknande, då kan de ju freda sig från det här direkta intrånget de begår genom att ha det på sina servrar och därmed gör det tillgängligt för hela världen. De kan ju freda sig antingen, i alla fall i Sverige då, genom att bevisa att man på något sätt är en socialt adekvat tjänst. Så att man fyller en sån viktig roll i ekonomin eller i samhället i stort att det här får man tolerera helt enkelt. Utöver detta så har man vissa möjligheter i e-handelslagen då att komma undan i alla fall sanktioner, straffansvar, skadeståndsanspråk genom att visa att det här var jag inte medveten om, och jag har ett system där rättshavare kan helt enkelt anmäla någonting, och då tar vi skyndsamt bort det från våra servrar. Och så länge man visar att man har gjort vad som åligger en där, så klarar man sig, även om man under liksom en kortare period faktiskt är en intrångsgörare, men man slipper ansvar för detta.
Vad är syftet bakom de här ansvarsbegränsningarna i e-handelslagen?
Att det går ju tillbaka till en allmän uppfattning om det här, är att vissa tjänster är helt enkelt socialt adekvanta och har många typer av användningsområden, och är viktiga att de finns. Och speciellt i e-handelsdirektivet så talar man väldigt mycket om möjligheten att etablera framtidens informationstjänster, och de ska inte vara rädda för att hela tiden behöva dras in i, som medhjälpare eller som direkta intrångsgörare. Vi har ju även de tjänsterna som inte driver sina egna servrar, där materialet ändå blir via dem tillgängliggjort. Olika Google-tjänster och liknande, där materialet ligger någon annanstans, men det är ändå via en söktjänst i mitten, där man som de mesta användare finner materialet. Och då kan vi inte ens sätta dit dem för ett direkt intrång, utan då måste vi gå på nationell lagstiftning kring någon form av medhjälp helt enkelt. Och då ansåg man att det var så svårförutsägbart. När kan jag drabbas av ett påstående att ha varit medhjälplig till någon typ av huvudbrott rörande immaterialrätter? Att man inför de här undantagsreglerna i e-handelslagen.
Så det är ett sätt att väga olika intressen i någon mån?
Ja, det går tillbaka till en form av upplevelse av att vissa tjänster är socialt adekvata helt enkelt, och att vi måste gynna dem, att vi måste liksom gynna framtidens de tjänster vi inte ens känner än, måste vi i någon mening gynna, för att annars kommer den europeiska konkurrenskraften och halka efter, ja, huvudsakligen amerikanska, var det man tänkte på.
Och i det här e-handelsdirektivet som de här bestämmelserna kommer ifrån, där står det att det ska röra sig om en automatiserad och passiv tjänst i den här inledningsdelen av direktivet. Om man tar en sån sajt som YouTube då, där man har en ganska så avancerad sökfunktion, och du har liksom en systematisering av det material som laddas upp, och du har även, vad jag förstår, en annonsfunktion som så att säga är beroende av vilket typ av material som betraktas.
Ja.
Hur förenligt är det med en passiv och automatiserad tjänst?
Det här måste ju vägas. Visst ska det ju vara som utgångspunkt en passiv automatiserad tjänst, men det måste ändå vägas mot det här syftet att vi inte vill stänga ner tjänster, speciellt av typen YouTube, som vi menar fyller mycket gott. Så därför har man ju ställt de här kraven på att även om de har möjlighet att kontrollera, de har liksom en direkt möjlighet att se vad som finns där, så måste de kunna freda sig, förutsatt att de har då institutionaliserat, alltså lagt in möjligheter för rättshavarna att klaga, och att YouTube då skyndsamt tar bort saker, och det gör ju de då. Det här är ju en Google-tjänst, och Google blir ju, och får ju flest i materialets stämningar mot sig i världen. Det är ju överlägset representerar detta. De får ju hundratals om dagen, om inte tusentals numera. Så de är ju ganska duktiga och skyndsamma i sina rutiner då. Även om man ibland tycker att de, när det är osäkert, ja, men då släpar de ofta efter lite grann. Eller till och med när det är osäkert så hoppar de framför och bara kör på. Och där har vi till exempel deras fantastiska Google Books-projekt. Som var oerhört osäkert om det skulle bli, om det skulle anses kunna klara fair use-provet i amerikansk rätt. Men man startade ändå. För att i någon mening då tyckte man väl att annars kommer inte det här bli gjort. Så man investerar alltså miljarder av dollar i det här scanningsprojektet, det här samarbetet med de här olika biblioteken. Väl medveten om att detta skulle kunna stängas ner. Till stor del tror jag man litar på sin egen storlek där, men man känner att om vi bara uppnår kritisk massa så kommer ingen våga stänga ner oss. För vi visar att vi kommer ha vid det laget bevisat att vi är så himla användbara. Och en sån stor del av hela internetekonomin, att den här tjänsten kommer ingen att vilja stänga ner. Återigen tillbaka till en form av socialt adekvansresonemang.
Och de här mer renodlade streaming-sajterna skulle då falla på det här att man inte aktivt är inne och liksom rensar ut den typen av material som rättighetsinnehavare har klagat på?
Ja, absolut. De har ju inte nog, om jag tittar lite grann på Svefilmen, det fanns ju ingen möjlighet till att klicka är här för att anmäla. Och det, ja, det fanns inga sådana system alls. Så att de kan inte freda sig med e-handelslagen. Det är en tjänst som i sig begår intrång. Dessutom är de ju medhjälpare då till de intrång som begås av de användare som laddar upp filmer.
Vilket ansvar har internetoperatörer i de här sammanhangen?
Ja, de är ju en annan. De är ju en annan femma helt enkelt. De ger ju en form av endast tillgång. Om det inte är en internetleverantör som också bidrar med servrar där material som kan läggas som blir tillgängligt för andra. Så de i sig driver någon liknande YouTube-liknande funktion. Men det gör de inte ofta. De ger just tillgång till internet och det är en nödvändig tillgång. Men de om någon är väl en väldigt, väldigt socialt adekvat funktion i samhället. Att ha internet har väl nästan blivit en grundförutsättning nästan för att vara i vårt samhälle, speciellt med idén om det papperslösa samhället och 24 timmars myndigheten och sådana värden som vi anser är viktiga.
Det kom ju en dom här från EU-domstolen i slutet av mars som just behandlar internetoperatörer. Hur togs den domen emot, skulle du säga, i svensk media?
I någon mening kan man säga att den inte tog upp eftersom de inte förstod vad den handlade om. Då. Men den togs upp helt felaktigt helt enkelt. Vad jag läste på många platser så var det en form av påstående att numera så säger EU-domstolen att internetleverantörerna begår upphovsrättsintrång eller att de åtminstone är medverkar, inte bara medverkar utan är medhjälpare, alltså rent uppsåtligt till upphovsrättsintrång. Det var ju inte det handlade om, utan första frågan där var ju ganska lätt besvarad. Det var om sådana här tjänster som ger tillgång till internet, det vill säga internetleverantörer, medverkar de rent objektivt till att användarna kan få tillgång till tjänster som Svefilmer. Och därmed då Svefilmer kan... Nu var det ju inte Svefilmer, utan det var ju ett österrikiskt motsvarande till Svefilmer. Jag glömmer bort vad de heter. Men i alla fall att sådana tjänster kan då begås en upphovsrättsintrång. Det är klart. Det är ju en självklarhet att användarna måste ha tillgång till internet. Och utan användarna så blir ju inte i alla fall intrånget av den omfattning det annars skulle ha blivit. Och den delen att så handlar det då helt enkelt. Kan man ålägga en internetleverantör att blockera en sajt? Och det har vi ju sedan länge kunnat göra i flera europeiska länder. Storbritannien är ju väldigt stora på detta. Irland också. Och i Sverige så har vi ju möjlighet till vitesföreläggande. Och vitesföreläggande kräver ju ingen som helst subjektiv medverkan. Det räcker ju bara att det finns någon som helst objektiv medverkan. Och det känner vi ju till sedan länge att objektiv medverkan kan vara jättelågt ställ. Vi har den gamla överrocksfallet och så här. Alltså, oerhört lite hjälp är tillräckligt mycket för att utgöra medverkan i objektiv mening. Och det vill säga att man kan förelägga en internetleverantör att blockera, vid vite blockera en sajt helt enkelt. Så den delen var ganska okonstig. Vad som själva domen var intressant för var att man säger att när sådana beslut tas om att en internetleverantör ska blockera en sajt, så finns det en mängd med begränsningar här, bland annat begränsningar rörande rätten att etablera näringsverksamhet inom unionen. En grundläggande unionsrätt, friheten inom unionens grundläggande rättigheter att ha tillgång till information, informationsfriheten. Alla dessa sätter begränsningar för vad en nationell domstol kan göra. Och till exempel så får man inte kräva väldigt specifikt vad internetleverantören ska göra, utan man får säga generellt att ni ska hindra eller göra det svårare för era användare att komma åt den här och den här sajten. Och sen måste det vara upp till internetleverantören att välja den tekniska lösningen för att uppnå detta. Och man kan även som internetleverantör säger EU-domstolen, man kan freda sig från sådana här förelägganden genom att visa att vi har gjort allt vi kan. Samtidigt så får ett sånt föreläggande inte komma i konflikt med den grundläggande informationsfriheten. Det innebär att man får inte blockera tjänster där ett sånt blockerande skulle medföra att användarna av internetleverantören blir uteslutna från sån information som de lovligen har rätt att ta del av. Det innebär ju rent praktiskt att ett blockerande av SV-filmer med ett vitesföreläggande till exempel skulle väl antagligen vara okej, för jag vet inte om det finns något lovligt material överhuvudtaget, men i princip med möjligheten att blockera YouTube så hade ju varit det otänkbart. Men till och med möjligheten att blockera Pirate Bay är nog otänkbart givet detta, eftersom det är ändå en 20-25% här på Pirate Bay som är där lovligt eller som är gammalt eller som är forskning eller ja, som helt enkelt är menat att vara där. Så, nu är det ingenting som är på Pirate Bay, men länkar till sådant som ska vara där.
Så återigen så är det någon form av att man väger olika intressen eller rättigheter mot varandra och kommer fram till ett resultat.
Ja, och väldigt viktigt är att man återigen tittar på den europeiska konkurrenskraften och väger in rätten att etablera och driva näringsverksamhet här. Så att sådana här beslut får inte vara, överdrivet betungande. Och speciellt då så måste hur betungande de är, det måste ställas i relation till hur mycket faktisk effekt uppnår man. Så att om det konstateras att en blockering av en sajt har väldigt lite effekt, då ska detta i princip stå i relation till nästan ingen kostnad alls för internetleverantören. Och om mer kostsamma åtgärder ska krävas av dem, ja, då måste vi konstatera att detta ska ha en motsvarande större effekt på den faktiska nedladdningen. Så det finns alltså hela tiden, det måste finnas en paritet mellan den effekt man uppnår. Man får inte kräva slag i luften som kostar mycket. Det är otänkbart, säger EU-domstolen. Och här, det är ju det som är intressant. Att man sätter en mängd med begränsningar på nationell lagstiftning när det gäller blockering av internetleverantörer. Och i media så spelades detta upp som det var någon stor, som det var någon stor vinst för hökarna inom musik- och filmindustrin. Men alltså, det är ju inte det, utan det är ju en vinst för de som är ute efter en balans istället.
En annan aktör då i det här mötet mellan upphovsrätt och streaming är ju den som endast tittar på eller lyssnar på ett verk.
Ja, just det.
Någon som exempelvis ser på en tv-serie. Hur ser rättsläget ut för en sån person?
Upphovsrättslagen ger ju två grundläggande ensamrätter. Och det är ju helt enkelt rätten att göra kopior eller exemplarframställning. Och så är det rätten att göra det tillgängligt för allmänheten på olika sätt. Va? Detta är ensamrätten. Ingenstans i detta finns rätten att titta. Det vill säga att titta, uppleva ett verk i sig, om det inte innebär kopior eller tillgängliggörande. Ja, det är utanför. Så den som endast tittar på någonting, han kan ju möjligtvis göra sig skyldig till kontraktsbrott beroende på var han befinner sig. Sådär, va? Om han har smugit in på en arena eller liknande. Men den som sitter hemma och tittar på musik, själva tittandet och upplevelsen, det kan inte vara upphovsrättsligt relevant. Det finns dock prat om att göra det upphovsrättsligt relevant, men det, just nu så är det inte så. Och då kommer ju frågan, men när han tittar så uppstår ju alltid någon form av temporära kopior för att göra detta, så tekniken helt enkelt fungerar. Men vi har undantag för det i upphovsrättslagen, att kopior som är en integrerad del av en teknisk process som liksom försvinner efter att själva tittandet och som inte har någon egen ekonomisk betydelse, alltså tempfiler, de ska inte räknas som kopior i upphovsrättslagens mening, förutsatt att de används på ett sånt sätt att det inte går i stick i stäv med upphovsrättslagen. Och det gör man ju inte, eftersom själva tittandet i sig inte är en del av andra paragrafens ensamrätter.
Och det är den här andra kapitlet 11a-paragrafen om tillfälliga.
Du tänkte på 11a för tillfälliga kopiorna.
Ja. Ja, precis, man får ju läsa den där bestämmelsen ganska noga, man ska säga, för att komma fram till den här slutsatsen. Men ja, det är då detta att det här är att denna står betraktar då, eller lyssna, är inte ett upphovsrättsligt relevant förfogande. Det är där som det
faller. Ja, det står ju lagligen eller någonting sådant då. Det här är ju med redan i förarbetena, just den här situationen.
Ibland hör man uttalanden om att streaming på internet i form av att då titta eller lyssna sannolikt inte är förbjuden. Mm. Vilket skulle då indikera att det här är en oklar rättsfråga i någon mån. Finns det några argument som skulle tala för att det här faktiskt är förbjudet?
Ja, jag får inte in det som det är i upphovsrättslagen. Jag kan tycka att syftet möjligtvis, eftersom mycket syftena med upphovsrättslagen kringgås ju här på något sätt. Va? Men vi har ändå valt då att det är specifikt kopieringen och tillgängliggörandet. Det är som är ensamrätten. Själva tittandet i sig. Ja, jag kan förstå varför. Men det måste utredas om man får massa negativa konsekvenser genom att föra in själva tittandet också. Som en del av ensamrätten.
Och när man lyssnar på personer som företräder just upphovsrättsinnehavare så menar de ofta att lagstiftningen inte har hängt med i utvecklingen eller att den här situationen inte kunde ha förutspåtts på förhand. Samtidigt då så nämner man ju uttryckligen i propositionen att just att betrakta eller lyssna på ett verk då inte är förbjudet när man är på internet. Finns det någonting i den här argumentationen att man inte kunde förutse den här utvecklingen?
Jag menar att man ska vara restriktiv med undantagslagstiftning. Och grunden är ju ändå att skapande, information, allting från de gamla sybariternas monopolsrecept till dagarnas Hollywoodfilmer. Alltså, alla dessa är intellektuella kreationer som om vi inte utfärdar ett undantag, ja, ska vara fria helt enkelt. Det ska vara fritt tillgängligt. Och sen så utfärdar vi undantag. Det tror jag var Strömholm som sa någonstans att till sin natur är hela immaterialrätten en undantagslagstiftning helt enkelt. Och att uttolka den vidare, att skära bort från det här gemensamma utrymmet bara genom ren tolkning. Dessutom en tolkning som går stick i stäv mot vad vi kan läsa rakt upp och ner. Det tycker jag inte det finns någon egentlig grund för. Utan jag skulle gladeligen se att lagstiftaren återigen trädde in på scenen och började tänka kring de här frågorna. Det finns ett antal ensamrätter som jag menar man ska tänka på som skulle behöva slås mer vakt om framöver. Det finns ett antal gamla undantag som vi möjligtvis också, undantag i upphovsrättslagstiftningen, undantag från undantaget, som också skulle kunna avskaffas. Och så eventuellt undantag som kan införas, nya undantag, mer flexibla sådana. Till exempel någon form av fair use-klausul som jag tycker väl skulle kunna komplettera de undantag, de hårda undantag vi redan har. Som sagt, så det skulle vara trevligt om lagstiftaren trädde in igen. Jag menar att vår, i alla fall inhemska lagstiftare här, har inte tänkt på de här frågorna på oerhört länge. Det här är, som jag tror det formulerades någon gång uppe på ett möte uppe på Högsta domstolen faktiskt. Det formuleras som det här är ett rättsområde där lagstiftaren till stor del sedan länge har abdikerat. Och jag skulle gladeligen se att de tog upp sin krona igen och började tänka på detta. Och faktiskt formulerade om lagstiftningen.
Och när vi då är inne på en sånt lagstiftningsresonemang, vilka problem ser du rent generellt vad det gäller lagstiftning på ett sånt här område där tekniken är så snabbt skiftande?
Ja, det finns naturligtvis alltid problem där teknik och användarvanor specifikt. Jag menar, tekniken i sig är ju sekundär, utan det är ju det att det primära blir ju att användarvanorna ändrar sig så oerhört snabbt. Och det är naturligtvis alltid problem att lagstifta där. Men då får man ju lagstifta flexibelt. Man får ha tydligt genomlysta domar förstås när det kommer till själva dömandet. Och i någon mening så kan man inte avstå bara för det. Det är väldigt många rättsområden som rör sig fort. Vi kan inte hålla på att abdikera bara för detta. För då får vi lagstiftning per Google istället. Och vi höll ju på att få lagstiftning per Google när det gällde till exempel deras Library Books-projekt. Där man gjorde en sån class action settlement med The Authors Guild of America. Och ville i princip ändra om stora delar av amerikansk lagstiftning. Skulle ta hand om det här med verk ur tryck som inte går att hitta författarna till, så kallade orphan works. Man skulle hantera detta. Då har det funnits en lagstiftningsinitiativ i väldigt många år i USA, men det har inte rört sig någonstans, utan det här class action skulle ta hand om detta. Men det skulle lämna då en privat aktör, Google, oerhört central i detta nya, i praktiken, lagstiftningsarbetet. Det skulle då tas via deras class action settlement istället. Nu blev det inte så, det blev underkänt, och så istället fick man ett oerhört omfattande fair use-undantag som täcker till stor del av hela Google Library och projektet som det till slut blev. Och det är väl mer otillfredsställande, för då utgår ju inga pengar uttaget till författare och den här stora fonden författare som skulle inrättas, och mängder av pengar som skulle gå från deras annonsintäkter och sådär. Det hade varit ganska bra. Men det avstår man från, och istället har man ett fair use som lämnar Google i en ännu mer dominant position på grund av sin marknadsdominans, inte på grund av att de har några speciella settlements eller lagstiftningsundantag, utan det är bara det att de har en så oerhörd marknadsdominans så de sätter agendan. Och det blir de som gör detta istället, om inte lagstiftaren träder in då.
Som vi var inne på tidigare, så är ju ett av argumenten bakom upphovsrätten att man ska så att säga främja kreativt skapande på något sätt genom att ge ett skydd. Samtidigt finns det ju de som menar att just de här bestämmelserna så att säga låser in en stor del av den kultur som finns och som har skapats.
Det som har kallats ensamrättens dövikt. Ja, det är förstås sant att vi har en mängd med ny skapande kultur. Vi har mashup-kulturen, vi har olika former av deltagande kultur. Prosumentkulturen, där konsumenter blir någon form av producenter, och detta gör de ju nästan alltid fullständigt i strid mot upphovsrättslagen i vilket land man än befinner sig. Men de skapar ju å andra sidan väldigt många positiva saker, och väldigt ofta löser ju detta sig på grund av att rättshavarna inser att detta är ju ganska bra för oss. Det splashar ju lite grann på oss, och det medför ju lite mervärde och sådär. Så man gör ingenting. Men det blir någon form av godkännande i efterhand, va? Mängd med skapande sker här fullständigt i en skuggvärld där man väntar på någon form av godkännande i efterhand, eller helt enkelt att rättshavarna inte agerar. Jag tror det var i det här avgörandet från USAs högsta domstol som handlar om parallellimport av studentlitteratur, där man är från majoritetens sida väldigt kritisk mot tillståndet i upphovsrätten i synnerhet och immaterialrätten i allmänhet, på grund av att den fungerar bara för att den i 90% av fallen is not enforced. Och det är ju helt rätt, det är ju väldigt otillfredsställande faktiskt. Samtidigt, en sån här ensamrättslagstiftning kommer kanske alltid att dras med det problemet på något sätt. Vad man kan tänka sig, menar jag, är något ytterligare undantag för vidare kreationer som inte direkt konkurrerar med originalkreationer, att de ska få ett direkt undantag då. Vi har ju inget fair use-undantag, så man kan ju inte liksom spekulera kring att göra en vid tolkning av det. Det kunde man göra i en anglosaxisk, eller i alla fall en amerikansk rättsordning skulle man kunna göra det. Vi har inte möjligheten. Så att det vore ju bra, så att vi inte liksom har en stor del av vår kulturella sektor som helt och hållet kör i en gråzon upphovsrättsligt sett, men är kulturellt framgångsrik. Det vore trevligt att ta in dem i ljuset kanske.
Och för att runda av här, hur ser du på den framtida utvecklingen just i den här streamingfallet? Tror du att lagstiftningen kommer att skärpas?
Lagstiftningen är väldigt skarp. Som sagt, det finns alldeles utmärkta möjligheter att både blockera sajter, och dessutom så är ju streaminghavarna själva intrångsgörare. I det här österrikiska fallet som vi talade om i början, så var det ju ironiskt nog så att den sajten blev ju stämd och tog ju ner sin verksamhet redan 2010, tror jag. Så den var ju liksom inte ens fungerande när det här når EU-domstolen. Det går alldeles utmärkt att stänga dem om de inte ligger i Ryssland. Och ligger de i Ryssland, så kan man ju möjligtvis laborera med blockering, och då har man ju vissa begränsningar enligt EU-domstolen, men det synes vara ganska välbalanserade begränsningar. Så att, nej, jag tror inte man behöver skärpa upp någonting här helt enkelt. Det är ganska bra som det är. Den stora frågan är ju, vad kommer rättshavarna att göra? Och rättshavarna, i alla fall i Sverige till stor del, har ju avstått från att använda sig av den här möjligheten till vitesföreläggande och blockering och sådär. För att jag sa att det finns hökar och det finns ju också naturligtvis duvor och allt däremellan. Kulturindustrin här, musikindustrin och filmindustrin, de är ju inte en monolit på något sätt. Det finns många där som avskyr Spotify till exempel. Det finns många som älskar Spotify. De är kluvna inför detta. Och de måste naturligtvis hantera sin interna process och komma fram till vad som är bäst både för deras egen verksamhet men också för deras medlemmar och för kulturen i stort.
Vi får se hur utvecklingen blir helt enkelt. Och det får bli det sista ordet i det här avsnittet. Där vi alltså har diskuterat streaming av upphovsrättsskyddade verk på internet och även lite generella upphovsrättsliga frågor. Vi på JP vill tacka er som lyssnat och även Björn Börjesson som har producerat vår jingle. Jag som gjort den här intervjun heter Johnny Kern. Gå gärna in på vår Facebook-sida för mer information om juridisk publikation. Och sist men inte minst ett stort tack till dig, Kristoffer Skolin, för att du tog dig tid att diskutera den här frågan.
Tack så mycket.